Ett poddtips från Podplay.
Hej, Hasse Aro här. Nu är min podd Fallen jag aldrig glömmer tillbaka med en ny säsong. Hör bland annat om pyromanen som skrämde slag på befolkningen i Tranås i över 20 år. Mordet på Segambino och många fler i podden Fallen jag aldrig glömmer.
Det händer så mycket grejer i ridklubben världen. Vi hinner knappt med oss själva. Hej.
Hej.
Hur är läget?
Jo, men det är bra. Jag sa precis här att nu börjar jag komma ikapp mig själv.
Ja.
Nu ska jag bara om.
Ja.
Jag har liksom varit 3 steg efter hela tiden och det är typ mitt värsta scenario.
Och vad är det du har gjort nu då?
Nej, men jag håller på här med min lilla verksamhet.
Lilla?
som jag bedriver. Nej, men det har ju varit mycket pussel med ridgrupper och lektioner och elever. För att nu har ju alla fått sitt schema och det är inte säkert att det passar in i vilken ridtid de har. Så nu har jag liksom möblerat om lite där och du vet, lite nya privathästar som man ska hjälpa och underlag och nej, det är mycket.
Och apropå lite nya privathästar, sa vi inte förra veckan att du skulle över till den här besikten en privathäst?
Jo.
Eller en privat, en häst.
En häst.
Som ja. Du ska vara inblandad i.
Ja.
Berätta.
Jo, men det gjorde vi. Kaliber, supergullig valack. Som har tävlat mycket och haft en superduktig ryttare. Så det märks också när man rider honom. Han är så välriden. Det är väldigt roligt. Och det gick bra. Han gick igenom besiktningen så han bor här nu.
Det gör han.
Ja.
Han är supersnygg. Jag tycker han är jättefin. Och det, jag har nästan inte sett det. Jag har bara sett det första gången du red på honom.
Ja.
Men han står ju bredvid Milan så att jag ser honom. Han ser jättefin ut.
Ja, men han är gullig och nyfiken och positiv. Och så han ju, vi provade släppa ihop honom med en kompis här. Mm. Och då galopperade han av sig sin sko.
Nej, perfekt.
Ja, så att nu har han lite liksom vila.
Är det inte något?
Är det inte det ena så är det andra. Så nu pratade jag med förra ägarna och hon bara, jo men han kan vara ganska bra på det.
Jaha.
Så att nu han får bli en sån här bootshäst som får boots fram. Att han har lite specialskor fram också. Så det går liksom inte, jag försökte slå på själv men det, jag vågar inte med ny häst. Jag tycker det är lite läskigt. För det var lite svårt att få sömmen och sitta bra. Mm. Så jag provade, jag fick på skon lite men sen red vi ut en sväng och då kom jag halvvägs sen klonk klonk. Jag bara,
så skrev till oss på, alltså skickade DM på vårt Instagramkonto, ridklubben podden heter vi på Instagram. Det var här när Milan skulle igång efter sommarvilan och Nicky skulle starta, göra en tävlingsstart och så hade vi liksom, vi hade tillräckligt många dagar på oss att komma i ordning.
Ja.
Men precis då tappade han en sko.
Ja.
Och då förlorar man 2 dagar, då blir det så många dagar i förhållande till hur många man har totalt. Jag bara, vi kan inte vänta 2 dagar på hovslagare. Och våran fantastiska Fredrik, han var ju i Nyköping.
Ja.
En bit utanför Nyköping också på vischan från Stockholm. Vad tar en timme lite drygt?
Ja.
Något sånt? Mer?
Ja, jo, ska man ut härifrån, landet så är det nog en och en halv i alla fall.
Så det var ju bara att packa in. Vi har raggat runt lite bland hovslagare här och folk som kan slå på tapp med duet.
Ja.
Men det gick inte. Så jag bara, det är bara att åka. Så vi körde till Nyköping 1,5 timme eller 1,40 eller vad det tog ut på landet. Han pangade på skon på 5 minuter. Så fick vi kaffe. Det var jättetrevligt. Det var jättemysigt. Det var så idylliskt ute så att det var inte klokt. Och sen så var jag brömma hem igen. Bara, nu är skon på.
Men ni kom iväg på tävlingen.
Ja, det gjorde vi. Ja. Och då var jag en som skrev det just och skickade DM. Att så här, kan inte prata om det någon gång i ett avsnitt? Allt gidde, allt man gör i den här jävla sporten.
Ja.
Så expeditioner man ger sig ut på och saker man, alltså mil man åker för. Så små saker ibland.
Ja.
Det är helt knäppt egentligen.
Ja, nej, man, jag skulle ju kunna stå en hel natt och bygga en hage om det behövdes.
Ja.
Det finns ju inget annat jag skulle göra det för.
Nej.
Alltså, men här man gör ju allt. Bara för, det ska bara lösas.
Ja, för några veckor sedan så var vi i Sundbyholm på tävlingar. Det var under SM-veckan som var det. Det var jätteroligt att få se så fina klasser. André Brandt som vi har träffat som kommer komma ett kommande avsnitt.
Mm.
Just det, kanske vi ska säga också. Att i det här avsnittet så kommer ni som lyssnar föra Linda Hed.
Ja,
ja.
Träffade henne när vi var på stadion.
Ja.
Hon pratade lite om när hon har ju ridit den här Global Champions Tour. Och när hon åkte till Miami och hennes hästar var väldigt sjuka. Just. Berättade hon lite om det och hur det gick och ja, vad som hände sen. Men också om att vi har några kompisar som faktiskt har flyttat ner till henne nu.
Ja, och jag ska åka dit på fredag.
Gud, vad spännande.
Åka, eller på lördag. Ska åka, alltså, ska till Hästarnas Mästare på Jägersro på fredag.
Just det.
Som vi var på förra året tillsammans.
Ja.
Och sen så ska jag åka alltså, på de, våra kompisar som har flyttat in på hennes gård på lördag. Så
ja.
Det kan vi prata om i nästa avsnitt.
Och det blir roligt. Då kan du filma lite och göra lite till Instagram där.
Ja.
När du där hälsar på.
Verkligen. Ja. Men det jag skulle säga om Sundbyholm då på SM-veckan var att det var så kul att få se alla de här SM. Ponnyerna, storhästarna, det var Childrens och junior och senior och allt. Och det var ju superhärligt. Men det var ju sånt pissväder. Det var ju sånt sensationellt regnväder.
Men det är väldigt helt otroligt.
Ja, och då sa vi igen, så här, varför håller vi inte på med biljard?
Ja. Eller en inomhussport i alla fall. Ja. Alltså typ hellre hockey. Ja. Jag står hellre i en ishall än alltså, fast rider i regn och rusk och snö och slask.
Och sen samtidigt så lyckas det liksom vara mysigt på något sjukt sätt.
Ja.
Det var verkligen dömysigt. Vi sov i bussen 3 nätter och man har inte jättemycket utrymme och allting blir blött. Och jag och Nicky, vi åkte iväg till ICA Max och köpte nya kläder.
Nej, vad kul.
Jag bara, det här går inte. Vi pratade om att åka hem efter 2 dagar.
Ni får ju veta vad det finns. Det finns ju så här tvättställningar med el, alltså värme.
Man det kan man in kanske ställa in i
hästdelen ju. Kan ni torka grejer, kläder och prylar på en sån?
Det visste inte jag. Nej. Att det finns.
Jo, det finns.
Wow.
Ja, det kanske ändå är en bra idé.
Ja, vi åkte en rädd, vi åkte iväg. För det var ju SM-banketten på Sundbyholm. Och vi har inte ridit i SM. Så vi kände att där hade inte vi någonting att göra. Nej. Vi ska inte dit.
Nej.
Så vi tog bussen, kopplade loss oss, brummade ner till Max och käkade middag.
Ja.
Åkte till Biltema och köpte müsli-hinklådor och en ny skottkärra.
Ja.
Och sen åkte vi till ICA Max och köpte nya kläder.
Ja.
Och så la vi oss i bussen och käkade smågodis och läste bok.
Ja,
alltså jävla mysigt.
Gud vad mysigt.
Jättemysigt.
Ja, men jag tror också att det är så här gemenskapen som gör att det spelar liksom ingen roll vad det är för väder. För det är så mysigt på något sätt ändå. Liksom.
Verkligen. Verkligen.
Ja, vad kul. När har ni nästa tävling?
Det var en bra fråga. Det har vi nog första helgen i september.
Ja.
För när vi tävlade han ju, de ju 2 helger i rad. Så nu får han vila 2 helger.
Yes.
Och sen så har vi så bara en klass. En dag, en klass. Första helgen i september. Och sen eventuellt 2 veckor senare någon till. Beroende på lite hur det går. Hon vill ju så gärna rida Agria Pony Trophy.
Ja.
Och då är det de 15 översta i rankingen som kommer med.
Och, men hon ligger väldigt bra till.
Ja, det är hon. Ligger, sist jag kollade så låg hon 3 eller 4, tror jag.
Ja.
Men det är väldigt tätt. Hon ledde, i måndags ledde hon.
Ja.
Och sen så, för att det är så himla att alla har typ samma. Ja, men alla har, det är väldigt, de alla ligger väldigt lika.
Ja.
Så att det känns som att vad som helst kan hända. Men det är skönt om man inte, ja, men skönt att inte, alltså vi inte tävlar mer än nödvändigt egentligen.
Nej, exakt.
Eller varannan helg tycker jag är ganska lagom.
Ja.
Ja. Däremot så var vi på en utflykt igår. Då åkte vi till, vi podden finns ju, om man backar tillbaka lite igen historiken, så har vi ett avsnitt om vattenträning.
Just det, med Karin.
Ja. Vi åkte dit med Milan igår.
Mm.
För vi har en kompis som har ponny där, så först så red de ut en liten sväng tillsammans. Ja. Och sen så fick han gå på vattenträning. Och jag sa innan att jag tror att Milan kommer vara lite skeptisk.
Ja.
För han är lite försiktig.
Mm.
När det gäller, jag bara kände att det där kommer inte vara hans grej.
Han kommer inte gå på, obemärkt.
Han gör ingen cirkus. Han håller inte på att sparka och ställer sig och gör ingen cirkus alls. Han bara står still.
Han kör åsnämetoden lite.
100%. Han skulle, han har så lång hals. Vi lockade honom med morötter. Och så flyttar han en liten hov framåt. Och så flyttar han den bakåt. Och så en liten hov framåt. En halvtimme höll vi på.
Oh, herregud.
Men han väl hade gått igenom den där liksom bandet. Så kom han igenom några varv.
Exakt.
Då, en gång, sen var det inga problem.
Nej.
Men det var...
Och sen när ni fyllde upp vatten, då var det inte heller något
problem. Det tyckte han nästan var mysigare, tror jag. Det var som att han slappnade av lite och tyckte om det. Det är så kul, för man står uppe på den där avsatsen och ser verkligen hur ryggen får jobba. Och sen när man får lite mer vatten också, sen hur rumpan och bakbenen... För nu var det, man har ju bara pyttelite vatten första gången.
Exakt.
Men hur han så här... Verkligen. Jag tror han ska få ta det lugnt idag.
Ja.
Mest mentalt, tror jag.
Kanske lite träningsverk i huvudet och kropp.
Exakt. Jag tror mest huvudet faktiskt. Jag tror han var mör från igår. Och tittar på honom i hagen och han var så skitig. Han måste ha rullat sig 1000 gånger.
Ja, säkert.
Men det var kul. Ja. Jag ska försöka åka tillbaka, eller jag ska åka tillbaka några gånger och se om det är så att det kan... Jag tror det skulle passa honom.
Ja, det är väl jättebra. På tal om den där åsnemetoden. Jag var i Grälsta. Vi har ju hyrt 3 ridskolehästar från Grälsta.
Mm.
Eftersom att jag bara har ridskolan nu ett år, så jag kan liksom inte investera i så mycket nya. Och då har vi hyrt en häst förra året från Grälsta. Och då frågade jag om jag fick hyra några till i år. Och då gick det jättebra. Så jag åkte dit, så hyrde en stor häst och 2 ponnysar. Varav den ena hade vi förra året. Och hon är lite yngre, men också lite sådär skeptisk. Eller vad man ska säga. Hon är lite, hon har lite räv bakom örat.
Mm.
Så nu ska det lasta. Då körde hon åsnemetoden. Nej. Så du vet. Och de lastar, jag tycker det är bra, för de lastar liksom. Så att det inte kommer, för det är så mycket, kanske lite oerfarna just som
och
kommer.
Olika och människor varje dag.
Exakt, så de bara, vi lastar på vårt sätt. Och så har de på där och det, alltså hon vet, hon var inte, det hände bara ingenting.
Nej.
Hon var liksom inte stressad, hon reste sig inte heller, hon sparade, alltså det hände ingenting. Hon stod där bara och du vet, vägrade. Och jag bara, okej, men jag har ändå en idé. För när vi hade Bravina, hon fick ju också för sig en vända att hon inte skulle gå in i lastbilen. Men hon var ju också 1,80 stor, det är ju inte den här. Så jag bara, antingen så får vi lyfta in den här. Men jag bara, jag har alltid gjort att jag parkerar vid stalldörren. Så att man fäller ner liksom luckan mot stallingången.
Så man går direkt från stallet in i bussen.
Exakt. Och då kan man, precis. Så antingen här har vi lite så att man kan ha dörrarna som vägg liksom. Men det hade inte de. Så jag bara, vi tar lina och så hänger vi täcka över. Så blir det ändå som väggar på sidorna. Då finns det inte så mycket. För hon hade också en kompis i lastbilen.
Ja.
Och då brukar de ju vilja gå in lite roligare. Eller bättre. Och då gick hon rakt på.
Va?
Alltså så sjukt, du vet. Och då var jag också så här, jag bara, det funkar, det var härligt.
Och Beckis kan.
Ja, jag kan. Det känns också bra. Då känns det också så här skönt att de hyr ut till mig. Och ja, att de kanske också känner att hon är nog ganska kunnig.
Ja,
det känns ju alltid skönt så här, att man får, att de litar på mig, att jag kommer ta hand om deras hästa vän.
Gud,
det är ett stort förtroende.
Ja, ja, visst.
Ja, men det var kul. Så då visste jag, bara, bra, så här ska jag göra med varenda häst nu. Så jag har också sagt, jag lovar, nästa sommar då ska jag jobba med den här, så hon ska bara gå in baklänges i.
Gud vad roligt. Och hinner du med att rida någonting själv?
Nej, men typ inte.
Nej.
Men nu ska jag börja.
Ja.
Ja, jag har ridit lite här i veckan. Mest ut. Det är också bra. Salsa, våran häst, hon är ju så otroligt snäll. Och då har jag ridit ut med nästan alla elever här förra veckan. Och då har hon fått följa med som ledarhäst liksom. Mm. Så det är toppen. De har varit ute typ 1-2 timmar varje dag. Och,
det är perfekt.
Ja, komma igång. Det är ett perfekt sätt för henne att värma upp kroppen och komma igång med flåset. Och likadant för mig.
Gud vad bra.
Så, och den nya har ju tappat sko. Den ska få på sig den imorgon. Så och då tänkte jag börja rida den. Henne har jag också börjat rida. Hon är så trött.
Ja.
Alltså du vet, man galopperar en långsida då. Så hon behöver också, vi rider ut. Jag och mamma hjälps åt lite.
Ja.
Men jag tänkte också, för att hon kan ju vara att hon överhoppar sig. Så jag tänkte att jag börjar galoppera över bommar nu rätt tidigt så att det inte blir en grej sen.
Ja.
Så jag var inte duktig och galoppera lite cavaletti.
Just det, jag har också, det här ska vi också påminna alla som lyssnar på podden om att vi har vårt Instagramkonto, Ridklubben-podden.
Ja.
Vi har ju både, du har köpt varsitt träns nu från Jackson som vi hade samarbete med förut.
Ja.
Trans och Nicky också, ny Martingall, de har så nya läderprodukter ju, som är skithärliga. Och vi ska se om inte vi kan tävla ut dem.
Det hade
för där vill man att all fler ska få använda. Så håll utkik på Instagram-kontot ju.
Ja, det tycker jag. För det är, jag älskar transet. Det är så mjukt och härligt.
Exakt, det, man behöver inte hålla på. Ja, det kan vi prata om sen.
Ja,
ja, men då så. Här, jag skulle få höra hur det lät när vi träffade Linda Hed i stadion i somras.
Ja.
Då har vi fått den stora äran och glädjen att få slå oss ner vid ett bord med Linda Hed. Hur är läget?
Ja, men det är superbra.
Bra. Mm. Är du nöjd med din ritt idag?
Mm, ja, men ganska bra faktiskt. Ja. Tanken är att jag ska försöka vinna imorgon istället. Så att, jag hoppas att planen håller. Vi får se.
För det var en yngre häst du red idag.
Mm.
En 7-åring.
Mm.
Ja. Hur länge har du ridit den?
Jag har haft henne som var 4,
okay.
Så det är jättekul. Jag har fått följt den hela vägen. Och det var väl kanske inte så att någon hade hoppats och trott på att hon skulle vara på den här nivån som 7-åring. Så att, det är bara kul varje år att det blir bättre och bättre.
Ja. Har du utbildat den sen hon var 4 eller har någon gjort liksom första åren och sen tog du över?
Nej, det är jag som har haft den hela vägen.
Okej. Okay. Rider du mycket yngre hästar?
Ja, alltså jag utbildar och tränar hästar från 4 år. Upp till Grand Prix-hästar. Jag rider de hästarna jag får i träning. Så att jag väljer aldrig hästarna. Utan de väljer mig.
Ja. De kommer till dig.
Mm.
Det är bara att köra.
Ja, och det har tyvärr blivit lite så. Kanske man säger. Det är de svåra hästarna ibland som kommer till mig. De som är lite knasiga som ingen annan vill ha. Nej, det
men det är oftast de som blir bäst, säger alla.
Ja,
ja.
precis. De ska ju ha det lilla extra.
Ja.
Och hur hjälper man en häst som har det lilla extra och kanske är då lite svårare att kanalisera om det från krångel till en fördel på tävlingsbanan?
Det krävs ju väldigt mycket tid. Och jag skulle nog säga att det handlar lite grann om att stryka medhårs först. Men sen så måste man ju ändå, alltså ska de kunna hoppa den här banan så måste det ju nästan bli lite så som jag vill det ändå. Så det är ju verkligen en avvägning varje dag. Mycket, mycket tid hemma, träna, jag rider väldigt mycket i naturen och försöker hitta liksom vägar där till att få dem positiva. De kan ju också ha olika svårigheter. Vissa hästar kanske är heta, andra kanske inte heta. Det handlar ju lite grann om att lära känna dem framförallt. Min absolut bästa häst är, hon har ju inte kunnat hoppträna hemma, knappt hoppträna på framridningen.
För att?
Hon är väldigt het, vill väldigt mycket. Så henne har ju suttit i boxen med liksom flera timmar innan tävlingen och bara suttit där och andats med henne och hängt med henne. Bara försöka hitta en kontakt.
Så ni har ridit fram i boxen?
Ja, men ja. Inte så.
Jag har haft uppvärmning där.
Och så får man ju testa sig fram lite igen. Och så tänker man, ja men det där funkar det ganska bra. Det gör vi till nästa tävling också. Så får man liksom skruva lite plus.
Nej, men
lite
berätta, minut. Då sitter du med henne. Och då är det på tävlingsplatsen som du sitter med henne i boxen. Eller övar du, tränar du relation även hemma också? Hur gör du då?
Men framförallt på tävling då är ju, jag har ju mer tid på tävling hemma.
Vilken häst är det så vi vet om man tittar på honom på banan?
Laurin van Offshoff. Ja. Så hon är ganska introvert från början. Och man vet ju aldrig riktigt vad de har varit med om innan de kommer och sådär. Så att jag har ju då försökt sitta då i boxen, ta en solstol och så hänga lite där med henne och ha lite godis i fickan och sådär. Och i början stod hon bara i ena hörnet och tog godiset lite snabbt och så gick hon till sitt hörn igen. Så där. Men nu kan jag märka att hon slappnar av och ibland hänger hon lite och ibland puffar hon med lite i huvudet. Och lite så det närmar sig i alla fall. Så att, ja, det handlar om att bonda så mycket som möjligt.
Men om du är på tävlingsbanan med henne då, hur lång tid gör du det här då innan start?
Det är ju klart att...
Hinner du med det?
Nej, det är ju beroende på vad du är på för tävlingsplats. Om du har två hästar med dig på tävling eller sex hästar, vilket kan vara min vardag. Så det, framförallt så handlar det kanske om i de största klasserna som jag verkligen fokuserar på att vara där istället för att gå ut och trimma henne och motionera henne. Liksom.
Och hur gör du då när du är så nyfiken på det, men hur gör du då när du hittar tävlingsskötare till en sån häst? Som är lite krångligare att komma nära in på.
Ja, nu har jag ju haft en tjej som har jobbat i flera år hos mig som precis har slutat och har en ny tjej och det är jättesvårt. Hon vill ju inte komma in i hagen till exempel. Nej. Så att man får verkligen vara noga med att rida henne på morgonen innan hon går ut i hagen för att annars
du går inte
kommer
hon in henne.
Så att det är svårt för nya människor faktiskt.
Men ger du då din nya hästskötare lite tips och råd? Så här gjorde jag typ. Så att hon också får träna med henne. Liksom.
Ja, precis, det handlar ju om det. Och det är framförallt då Josefin som jobbade med henne innan som får ge mycket tipsen också. Ja.
Men jag tänker för ston, det är inte alltid så lätt. De kan man oftast inte ens muta tycker jag. Vallackar är lite lättare att muta tycker jag med mat än ston. Ston är inte lika lättköpta oftast.
Nej.
De måste man verkligen få med sig. Och har man inte dem med sig då kan man ju bara glömma det där typ.
Men jag har lärt mig otroligt mycket med att ha den här hästen i stallet. Ja. För att jag har ganska dåligt tålamod. Jag vill gärna liksom snabbt och enkelt och snabbt. Det, så är det klart sen.
Ja.
Men det går inte på henne. Så att jag har lärt mig jättemycket. Och det är det som är så kul med hästar. Generellt sett tycker jag att varje individ lär man sig någonting nytt. Ja. Man tar med sig.
Föredrar du ston eller vallackar eller spelar ingen roll?
Nej, egentligen spelar det faktiskt ingen roll. Nej. Det är ju som du säger, det är enklare. Kanske med vallackar, men ja... Jag tycker kanske att stona kan prestera lite bättre i slutändan.
Ja, gud så spännande. Men du har ridit hela ditt liv?
Ja, så länge som jag minns.
Ja, har du hästföräldrar?
Ja, min syster var duktig.
Ja.
Hon tävlade på högsta nivå på ponny. Och min mamma har alltid varit coach och ponnytränare. Och så att det har funnits i blodet från början.
Och nu har du två barn.
Mm.
Och i vilken utsträckning rider de?
Ja, alltså min äldsta, hon fyller 12 nu och hon tycker att nu mamma har du tävlat 3 helger i rad och jag har inte tävlat någonting. När får jag tävla? Så ja, lite svårt att hitta sådär en tid i och med att det är mitt jobb och jag tävlar andra hästar och tränar andra hästar så kan ju inte jag alltid välja bort en helg. Så att hon brukar ta sin ponny och åka med några goda vänner. Får hon veta att ska jag få något tävlat så får jag åka med någon annan.
För jag löser det här själv.
Och någonstans är det ju en liten baktanke med det också. Jag tänker att det kanske är bra att inte jag curlar henne. Då vet jag att då vill hon
själv. Liksom.
Hon vill verkligen det här själv. Ja. För det annars blir ju lite så när man växer in i en sån här familj. Mm. När det bara handlar om hästar och bara tävling och den matchningen till allt. Så kan det bli för mycket.
Ja.
Men hon älskar ju det här livet och hon undrar bara när hon kan få ta över de hästarna jag rider. Så.
Men hon är egen ponny då?
Ja, en B-ponny.
Ja. Och sen den lilla då?
Ja, hon tar ju livet med en klackspark. Mm. Har en ponny istället och det är bara liksom direkt från stallgången full galopp. Hon har en fantastisk ponny som är 30 år gammal tror jag. Men galopperar lite bommar hemma. med de andra ponytjejerna.
Och hur gammal är hon, sa du?
Hon är 5.
Ja.
Och redan när hon då var 4 år så galopperade hon efter alla andra. Så sa jag så här, nej Ida, nu får du vänta för nu ska jag höja till de andra tjejerna. Jag uppfattade som att hon förstod vad jag sa, men det gjorde hon inte. Och bara fortsatte galoppera. Och jag bara, stopp, stopp, stopp. Hon galopperar. Stopp, full fart. Så seglade hon över de där 60 centimeterna. Och jag höll på att få hjärtattack. Och så kom hon över. Och vi alla liksom, du vet, det blev helt tyst i hela ridhuset. Och så började ju hennes tårar, du vet, det bara forsar ju ner. För hon blev ju rädd såklart. Ja. För att hon såg väl reaktionen från oss alla andra.
Ja.
Men jag klarar det, mamma. Så att, ja, hon är fearless.
Så hon kommer komma också?
Ja, man vet ju aldrig. Men, får vi se.
Men hur lyckas du bolla familjelivet och alltså bolla 2 barn och familj och gård och allting med tävlingsjobbet? Alltså,
det är ju ingen lek, det ska gudarna veta. Men jag har en man som är fantastisk också. Mm. Som hjälper till så mycket han kan. Men jag tror barnen har lärt sig att hänga med. De älskar att följa med på tävling och det är ju en speciell livsstil, det, så är det ju, men det krävs ett team runt dem, helt klart.
Hur många hästar har du hemma i stallet?
Vi har 30 på gården.
Ja.
Hälften är elever och den andra hälften är då mina hästar som jag har i träning, så att, ja, kanske runt 13-15 brukar jag ha som max då, ha i träning.
Och då rider, har du en hemmaryttare som hjälper dig att träna hästarna lite också, eller rider du alla dina hästar själv?
Jag har 2 elever som är fantastiskt duktiga och som jag försöker, vi rider tillsammans och jag ger dem lite tips och sen de gör ju kanske inte spetsträningen, men de underhåller det som jag behöver göra och jag har ett schema för hästarna att de rids ju ut väldigt mycket. De gör lite gymnastiseringar i longering och sådana saker, så att, de hjälper mig mycket och gör ett jättebra jobb och så försöker jag liksom utveckla dem hemma när jag tränar.
Hur longerar ni då?
Vi brukar ha travbommar, galoppbommar, ibland så hoppar jag lite studs med dem. Den här Laurin jag pratade om innan som är lite svår att hoppträna hemma, hopptränar jag i longering.
Men det går ändå att longera den. Jag tänker att oftast så är de ju lite ystra. Även.
Ja, nej. Det går jättebra.
Ja.
Hon älskar det. Hon är väldigt avspänd. Och, så jag tycker att en häst som är avspänd mår ju bättre än att jag ska hoppa med henne. Hon är lite för het och springer.
Ja, intressant. Du sa att de rider ut mycket. Hur ser en veckoschema ut för en häst ungefär?
Eftersom vi har från 4 till Grand Prix-hästar så är det ju väldigt, väldigt stor skillnad. Men nästan, jag skulle nästan säga i alla fall 5 dagar i veckan så är de ute i vi har som lite terrängbana och sånt, så innan de kommer till paddocken så är de alltid där, skrittar över stockar, går upp lite ner för backar, går mellan träden,
så rider lite fram ute i skogen så.
Ja, nästan alltid.
Ja.
Sen kan de ju ha enskilda pass som de bara är ute, men om vi säger, jag försöker nästan hitta en kanske 70% ute och så de sista procenten i paddocken.
Ja.
Så att försöka hålla dem motiverade och glada.
Hur viktigt tror du att det är att hålla dem motiverade och glada?
Alltså ska de prestera på topp så är det alltså för mig är det absolut viktigaste. Jag tror att de hoppar de där sista 10%, tror jag, om de är glada.
Ja. Nu är ju du också med i Scandinavian Vikings, den här touren som är nu på stadion där vi är idag. Hur kommer man med i ett lag? Hur gjorde du för att få vara med?
Ja, men jag kom in förra året, gjorde jag, på ett bananskal. Det var, jag tränar för Jessica Kürten och hon är ju mycket i Europa och mycket på de stora tävlingarna och sånt. Och då så sa hon att det finns en plats i ett lag. De hittar inte den sista ryttaren till det här laget. Och det kommer kanske inte bli jättemånga deltävlingar för din del, men du kan få vara med i det här laget i alla fall. Så att, jag tog chansen. Sen fick jag många fler deltävlingar än vad jag hade hoppats på att få rida. För att en av våra ryttare tyvärr blev utesluten i laget. Så då fick jag lite fler chanser.
Och vilka är det som är med i laget nu?
Ja, nu har jag bytt lag. Så att, då är det för Hamburg Giants. Som inte finns idag nu då. Men nu är det ju Scandinavian Viking Och där är ju Henrik van Eckermann och Evelina Tovek och jag. Och sen har det varit Alexa Ferrier, en fransk ryttare som jag tror inte vi känner igen riktigt. Jag kände henne inte innan. Och Simon Yde som är här nu i Stockholm också, en norrman.
Det måste ju vara häftigt att rida med världsettan. Ja. Samma lag som honom.
Precis, det kan man ju tycka. Ja.
Hur mycket bondar ni i laget? Eller är det individuellt fast det är ett lag? Eller hur?
Ja. Har ni lagmiddagar? Har ni en sms-gruppchatt? Eller en WhatsApp-grupp som heter Scandinavian Vikings?
Alltså det är ju Geir Gulliksen som är vår teammanager. Ja. Han rider ju inte i laget i år nu, men han har ju ridit tidigare. Sådär. Så att det är han som ringer och styr och ställer. Så att,
Är han så kul som jag tror?
Om vi säger så här, jag får göra Google Translate ibland för att förstå.
Så kul. Men det är ingen Gulliksen som är med i ett lag. För de är ändå ganska många nu som tävlar. Mm. Men de kanske inte är uppe på den nivån än.
Victoria redde ju världscupfinalen.
Ja, exakt.
Så det är bra, men det är ju så, det är jättetufft att rida den här ligan. Det krävs helst att man har ett par hästar som hoppar de största hinnerna också. Så att det är många som står över det för att det blir så pass mycket för hästarna.
Ja.
Och det som var bra för mig då när jag gick in i det här, det var ju att jag inte skulle ha så många deltävlingar, för ska man rida alla deltävlingar så är det svårt faktiskt.
Då måste man ha mycket hästar som man kan välja lite liksom. Ja. Men hur mycket har det liksom gett dig att få, det är ändå stora fina arenor ni alltid får rida på, det är ju sport i världsklass, alltså det är ju jättemycket bra ryttare med. Jag tänker att det måste vara otroligt utvecklande också att få vara med här.
Ja men gud, ja, det var ju, för mig var det ju jättestor skillnad förra året. Ridit på 3-4 stjärnnivå och liksom fastnat lite där. Och så tänkte vi att om vi på något sätt ska försöka höja nivån så måste vi göra det på något sätt. Och när jag då skulle få med i den ligan så innebar ju det också att jag måste ju förbättra hela mitt team. Alltså, längst ner på kedjan måste förbättras. Man måste hitta alla punkter som kan bli lite bättre för att kunna klara. Det är ju inte bara höjden som ska vara mycket bättre. Det är tekniskt och som du säger, arenorna är mycket mer komplicerade. Så att jag tror att det var viktigt för mig som har hållit på så länge i sporten. Om jag skulle bli lite bättre så var jag tvungen att göra någon förändring.
Och då vände du på alla stenar och gjorde lite förändringar. Mm. Och det är läskigt. Att göra förändringar är ju läskigt. Och det är alltså för att man är van, eller jag tycker det, för att man är van människa ju. Men det är ju också så himla viktigt för utvecklingen ju.
Jag tycker ju det är jättekul med förändringar.
Jag tyckte hela ditt team att det var kul med förändring. Har du kvar inte hela teamet slut, eller hur jag ser ut några?
Ja, men det tror jag faktiskt. Jag uppfattar det så i alla fall.
Ja. Nej, jag tänker på det vi pratade precis innan vi slog på här, så nämnde vi att du ska ta över ridskolan.
Ja, exakt.
Och driva stallet och bli stallchef där nu ju, och ta över, och det är 70 hästar på anläggningen totalt med alla inkluderade, och du sa oj vad tufft, och det är en stor förändring i stallet ju. Och för dig och för alla anställda och för liksom hela den ruljansen. Och det, jag bara menar att jag tycker att när man gör förändringar på jobbet, jag har varit på samma arbetsplats i 18 år och det blir förändringar då och då, och jag tycker alltid att det, när den är klar så är det ju skithärligt, för det var säkert helt rätt. Men just i förändringen så tycker jag att det, jag tycker det var Adam som jag jobbar med förut, sa att det är all förändring av ondo. Det var exakt samma. Fast det är ju inte det, det är ju bra. Men hur tar man sig igenom en förändring, eller hur tar man sig an den för att det ska bli bra då?
Jag tror att man måste ha delmål i det. För ofta så ser man ju se slutresultatet. Men det är ju som du säger, det är ett jättestort gap tror jag. Så att jag tror man får hitta delmål i flera olika bollar, eller man gör en sån tankekarta, tänker jag.
Det får du komma ihåg.
Ja, tankekarta.
Delmål, tankekarta.
Ja, men lite bubblor så, där och där och där, och så kanske man kan kryssa en.
För det är också olika. Alltså jag tänker nu att du är hovslagare och man har hästskötare och foderleverantör. Alltså det är så himla mycket olika bitar som måste funka för att det ska bli bra i det stora hela liksom.
Och sen är ju just det här att få alla med sig. Det är ju det, kan jag tänka mig, för din del när man gör det, skulle att få alla att jobba åt samma håll.
Ja.
Hur gör du på din anläggning för att få alla med dig?
Bjuder på glass ibland.
Bra, ska jag också anteckna. Igår var det en uppstallad som bara, jag bjöd hovslagaren på vatten och glass. Han var jätteglad. Jag bara, tack.
Jag skulle precis säga, för han stod och skodde. Och så frågade han en annan i stallet. Han bara, är det du som fixar glassen idag? Och Annika bara, jag hinner inte, hon skulle stiga. Och jag bara, jag har ingen kod till glassen. Så jag tänkte på honom sen igår kväll. Jag bara, undrar om han fick någon glass.
Han fick glass.
Ja, vad bra.
Ja. Det är inte
han var så varm.
Jag tar över första juli, så jag har liksom inte riktigt...
Inte dina glassar än.
Inte mina glassar än. Ja, men det är sådana små saker som jag tänker som jag inte kommer tänka på, men som jag tror är viktigt att man försöker tänka på hela tiden.
Ja, men uppmuntra folk. Alltså, även man kan tycka att så här, ja, men varför gjorde du på det sättet? Så säga, ja, men nästa gång så kanske vi kan göra det på det här sättet. Det var inte fel, men kan vi prova att göra det här? Kanske blir det ännu lite bättre. Liksom, jättebra jobbat idag hela teamet. Även om vi inte vann så var det skitbra. Liksom, jag tror man måste bli bättre på att lyfta andra.
Det tror jag också. Man vet ju själv att man blir glad om någon säger något positivt istället. Det kan vara vad som helst. Alltså...
Ibland så tänker jag så här, man ser, gud vilken fin klänning du har på dig. Så tänker man det, men hur ofta säger man det? Nej. Så nu har jag verkligen börjat med sådana saker. Ja. Liksom, vad fin du är.
Ja. Den är så fin. Klänningen är så
fin. men jag håller verkligen med dig. Det tror jag också att man ska bli mycket bättre på. Men där har vi också en policy i stället, att man alltid säger hej till alla som man ser. För bara en sån sak tror jag också är så viktigt för sammanhållningen och att man ser alla som man passerar. Liksom. Mm.
Och är det någon som inte vill säga hej tillbaka och säga hej?
Jag sa.
Fortsätta upprepa sig. Liksom.
Ja,
ja. Nej. Men sen ni flög över till Miami och Mexiko. Mm. Och då var det ju inte som du hade tänkt dig.
Nej, det var hemskt.
Ja, jag förstår det. Vill du prata om det eller vill du inte prata mer om det?
Nej, men alltså, jag försöker lämna det bakom mig. Men det är ju så när ens nära och kära och djur blir sjuka. Så tar det hårt. Ja. Och det gjorde det för mig också. Det var tufft.
Ja.
Vad var det som hände?
Då fick ju hon någon form av hudreaktion, eller hur?
Ja, precis. Lorin fick en hudreaktion. Och i och med, som ni hörde, en känslig häst. Ja. Kanske en annan häst som kanske inte hade brytt sig lika mycket som hon gjorde. Men när jag satte upp där så fick hon en sadeltvång och ville nästan kasta av mig. Och sådär. Sen lugnade sig, det blev lite bättre. Men man märkte att hon påverkades ganska mycket av det.
Var det första gången du flög med henne?
Nej,
nej.
Det var faktiskt andra gången. Ja. Men i och med att det var jättedåligt väder när vi kom dit.
Just det var ju storm och det rann ju nästan ut av havet.
Ja,
hela
banan var halva banan, eller inte, en kvarts del av banan var ute i havet.
Just det kommer jag ihåg.
Men, så det blir fuktigt och sen så kom det värme, exotisk värme. Så det är klart att det blir lite liksom, förändringar. Sådär. Och sen... Så efteråt så är det lätt att vara efterklok och så säga att jag skulle inte ha startat någonting, jag skulle bara backat. Liksom. I stundens hetta när man är där och så tycker man väl att hästen inte halt. Det är en sak om den har skada liksom, och såna saker, men det tog mentalt hårt på henne. Men det var värre med den andra hästen. Han blev ju dålig när vi kom till Mexiko, för där är väldigt högt över havet. Det är väl den staden i världen
som ligger sjuka.
Ja, precis. Usch. Jag har hört att människor får det. Ja. Och när jag kom dit så förstod jag också att hästar kunde få det.
Mm. Det har jag aldrig hört talas om.
Nej. Och då kommit från den fuktigheten i Miami till den väldigt torra luften så fick jag en väldigt hög feber i flera dagar i rad. Och sen blev det kolik på det. Så jag tror han hade 12 stycken veterinärer som vakade över honom dygnet runt där.
Oj.
Så det här är ju liksom en lite förkortad version av hela historien såklart. Men det var mycket som hände hela tiden. Och man svävade lite grann från att nu är det på bättringsväg och nu är det katastrof. Kommer han kunna komma hem? Kommer han överleva? Alltså det var så mycket tankar i huvudet hela tiden.
Och blir det så där då att man felaktigt liksom bannar sig själv och tänker sig, varför utsätter jag dem för det här? Eller varför åkte vi hit? Eller varför gjorde jag inte?
Ja, det är klart.
Att man tänker att man är den som har liksom gjort det här.
Ja, såklart. Och så, precis, man tänker att jag kunde lika gärna stannat hemma. liksom. och så när man är så långt hemifrån. Ja, hade det hänt här i Stockholm så du är hemma liksom, om ett par timmar så är jag inte med det.
Det är på
så.
Andra sidan jordklotet.
Ja, liksom. Och så kan man inte åka hem utan man måste vara kvar och härda ut där i 2 veckor liksom, när allt var dåligt. Så.
Ja.
Och hur nervös var det för hemresan sen då?
Fruktansvärt, såklart. Men jag visste ju att det fanns ju veterinärer som hade varit med honom som också flög med ner och sådär. Så resan hem gick ju bra. Men Lorin blev ju, hon hade ju infektion i kroppen hela tiden, så hon fick ju feber och blev ju dålig när hon kom hem också. Så det liksom tog aldrig slut.
Nej.
Började fel ända slut. Alltså, jag tänkte så här, jag har alltid drömt om att få tävla där på Miami Beach. Och äntligen skulle vi få göra det. Och sen nu skulle jag bara aldrig vilja åka dit mer.
Nej.
Men det är omständigheterna som gör det.
Ja, exakt. Men nästa år?
Nej, tack.
Det var inte så exotiskt som du hade tänkt.
Och hur var hästarna idag?
Ja, men nu är de morgonbra.
Ja.
Båda återhämtade sig.
Båda helt. Återhämtade sig bra. De fick vara hemma, gå i hagen, äta gräs i solen och bara bara komma hem, tror jag gjorde att de blev friska. Men sen är det ju samma som man själv har varit sjuk. Det tar lång tid att komma tillbaka till den nivån man har varit innan. Och när man inte ser något fysiskt så tror man att det ska vara bra, men det tar lång tid innan.
Ja.
Så att jag räknar med att det kommer ta ett par månader innan vi kanske är där vi borde vara igen. Så vi har tappat en halv säsong nästan på det här, känner
jag. Jag tycker alltid det är så intressant att prata med ryttare som är på din nivå, vad du jobbar med din ridning. Vad är det du försöker jobba med att förbättra med din egen ridning?
Jag började då med min egen fysik förra året då, innan det här. Så jag jobbade väldigt mycket på min position, min sits, att bli starkare i bålen, såklart. Jag har alltid varit en ryttare som även om jag inte är så lång, så har jag hängt ganska mycket på hästens hals. Och övat väldigt mycket på det, och det gör jag ju som sagt hemma också. Sen är det ju då tur att jag har fler hästar i stallet, så att den här Lorin går ju inte att träna så mycket. så jag får ju öva på andra hästar för att klara det. Det är ju det. Sen är det ju när man är på de här största tävlingarna, så inser man ju det att man måste börja lära sig det fort. Fast det ska inte se fort ut, det ska inte kännas fort. Och nu håller jag på med någonting nytt hemma, så nu har jag tränat med sådana glasögon som Formel 1-förare tränar.
Aha, okay.
För att hjärnan ska processa in så mycket information som möjligt.
Berätta mer, vad är det för glasögon?
Alltså, vad är det där för AI-glasögon som pratar med ögonen typ?
Jag har precis börjat, så jag vågar inte riktigt säga om det kommer hjälpa eller inte, men det är jättespännande.
Vad är det då?
De blinkar. Man kan välja olika frekvenser på hur de blinkar.
Okay.
Blinkar de mot ditt öga eller utåt? Liksom?
Det är som solglasögon och så blir det mörkt.
Ja.
Och just det här för att lära mig att kunna egentligen rida fort, eller framförallt när hinnorna kommer väldigt fort inne på såna här banor. Om ni ser ju här i stadion till exempel, hinnorna kommer ju fantastiskt fort hela tiden. Och då ska det kännas som att jag alltid i världen och kan ta en fika mellan två hinder.
Men vadå, det är alltså glasögon som Formel 1-förare har?
Som de tränar, alltså i simulatorer och sånt där.
Men som på något vis blinkar, så att lite, så jag tänker som för flugor. För det känns som att flugor ser allting i slow-mo.
Ja, och det är det jag liksom ska göra också.
Det långsammar ner lite.
Det är min tanke, men det är väldigt nytt. Så jag ska berätta om det här sen. Om det
Shit, jag vill bara googla direkt. Jag blir jättenyfiken.
Vi får en utvärdering om ett år. Det kanske är fler som har provat på det.
Ja, men i början var det så. Alltså, egentligen tror jag, om man inte är så erfaren, ska man ju prova på backen och gå omkring hemma i huset.
Och, men är det så stor skillnad, menar du?
Jag tror, för vissa är det nog säkert det. Men jag gjorde det direkt från hästryggen och började rida. Och från början skulle jag bara rida över kanske 40 centimeter och börja backa för att man såg inte, man visste inte riktigt. Okay. Men sen efter en stund så kunde jag rida lite fortare faktiskt och känna mig bekväm med det.
Gud vad spännande.
Jätte.
Det är kul med när man vågar prova nya saker, tycker jag.
Ja, precis. Och det är ju så här, kan man hitta någonting som förbättrar mig lite som ryttare, så gör jag gärna det. Jag älskar sånt här, det är spännande. Sen får man ju utvärdera om det är värt eller inte. Jo. Det kanske inte ger mig någonting. Ja, då får man ju gå vidare med något annat.
Ja, exakt. Ja, men gud vad roligt. Hur ser det ut om 5 år? Vad har du för framtidsplaner nu?
Du är rolig, du. Jag har en fråga. Ja, men det är ju... Som ni vet så har jag hållit på med sporten jättelänge.
Ja, och nu är du också med i A-truppen.
Mm.
Och det ger lite mer möjligheter.
Ja, fast det är ju en dagsform.
Ja.
Så hästarna måste ju leverera och man själv måste hoppa felfria runder. Annars är du ju placerad längre bak i ledet igen.
Ja.
Så att det är absolut en dagsform. Jag försöker sträva efter att hitta bättre hästar. Det är svårt att vara på den här nivån om man inte har tillräckligt bra hästar. Jag har ju alltid kämpat mig upp utan att ha några liksom dyra hästar. Och jag har kommit till den här nivån på det. Men,
toppen alltså.
Exakt.
Så det gäller ju att utbilda och träna hästar för att få dem så bra som möjligt. Men det är klart, jag skulle vilja lite bättre. Jag skulle vilja bli lite bättre ändå.
Men är inte det en härlig känsla också att säga att du känner att du kan bli bättre fortfarande?
Ja, min man frågade mig här om kvällen och så sa han så, jag förstår inte att du orkar. Alltså, ni vet ju själv, det händer ju alltid med saker med hästar och det är teamet. Ja. Och det är ganska mycket motgångar. Det är ju alltid mer motgångar med hästar än vad det är framgångar.
Gud, ja.
Det är alltid så, oavsett vilken nivå man har på med.
Sverige är också mörkt mycket och regnigt och blött och isgata och sånt.
Ja, ja. Och jag tror, frågar vilken hästtjej som helst. Så är det ju så att vi säger, ja, men vi lever ju för det här, vi vill göra det här. Ja. Hur jobbigt det än är så kämpar vi på lite till.
Ja.
Tror, oavsett vilken nivå vi är på. Men jag vill bli ännu lite bättre.
Ja.
Men vad vill du då? Jag skulle ju så gärna vilja rida ett mästerskap.
Ja.
Jag var ju i OS i Hongkong som reserv.
Ja.
Så jag har ju liksom, jag är känt på det.
Ja.
Skulle så gärna vilja göra det.
Prata flytande franska, inga problem.
Ja, nej, vi får se. Det är min dröm, så får man väl se.
Och för det är ett EM som kommer här snart och ett OS redan nästa år.
Mm.
Vad tror du om?
Ja, men
tack vare... Är det oss i toppen eller hur känns det liksom?
Nej, men nu tappade vi som jag sa mycket
såklart,
i år. Så att i år så får vi tyvärr räkna bort det. Men det är ju den långsiktiga planen.
Ja.
Så att, det är klart att EM hade varit en del i den långsiktiga planen.
Och det är några ryttare jag hört som säger att EM ligger lite dumt till inför OS-et. Gör det, eller spelar det ingen roll? Inför ett OS så laddar man ju oftast upp ett år innan, när vi pratade med Peder och Malin och dem inför förra OS-et.
Ja, det är klart, man räknar ju baklänges.
Ja.
Så är det ju. Nej, det vet inte, det får nog stå för dem, det kan jag faktiskt inte svara på.
Nej, du skulle kunna tänka dig om du nu hade hästar och rida EM och sen ett OS.
Ja, men det tror jag. Det hade varit väldigt, väldigt bra att man har fått göra ett mästerskap innan ett OS, såklart.
Ja.
Det hade ju varit drömmen.
Ja. Ja, gud vad spännande alltså.
Verkligen. Tack snälla för att vi fick träffa dig. Superinspirerande. Och vi ska hem och träna då.
Ja, vi ska absolut hem och träna.
Och jag ska googla glasögonen.
Vi ska googla glasögon. Jag ska också hem och jobba på min position.
Ja.
Det tror jag.
Gymmet är bra skit.
Gymmet är bra skit.
Vad tränar du på gymmet? Är det pilates då? Eller är det alltså core eller vad?
Jag har en personlig tränare som tittar mycket när jag rider. Och vi jobbar ju mycket. Först så, han gör olika mätinstrument och sånt på mig och ser om jag är svagare på höger fot eller vänster fot. Och så försöker vi bygga upp svagheterna i kroppen. Men absolut, det är allsidig träning skulle jag säga.
Det där tror jag också är bra. För jag tycker ju också att jag inte känner mig balanserad i båda stigbyglarna. Det känns ju alltid som att man är lite starkare i en sida och lite svagare i en sida. Och det är klart att hästen känner det också. Så där tänker jag också att jag skulle vilja bli så mycket mer liksidig. För man tränar på de här stackars hästarna hela tiden för att de ska vara liksidiga. Och så sitter man själv där och är kanske 70-30 eller 60-40.
Jag har i alla fall köpt ett gymkort.
Bra.
Så jag har kort i en början.
Jag hörde att Netflix har såna här gymträningar också. Ja. Så man kan stå framför tvn också.
Jag tänker också att all träning är bra träning. Så tänker jag lite.
Jag mockar.
Mockar åt båda håll.
Nej.
Det är där, men det är inte bra att bli oliksidig.
Exakt.
Så du får byta arm ibland.
Men jag mockar som en vänsterhand tror jag. Alltså, jag har alltid varit när jag spelar alla gånger när jag spelar hockey. Så spelar hockey, jag vet inte. Så det kanske är lite, fast det är högerhand.
Ja, men där har jag tänkt nu med barnen på ridskolan att jag ska försöka träna dem att göra åt båda håll, både när de sopar och när de mockar. För det är så svårt nu när man är vuxen att ändra om. Ja. Det tar för lång tid. Så jag tänker om man börjar med de små nu som inte vet vad som är rätt och fel.
Ja, exakt.
Så kanske de får med sig det hela vägen nu. Det ska jag testa.
Klokt.
Och du testar dina glasögon och jag testar det.
Så ser vi vad vi hamnar.
Exakt.
Ja, tack ska du ha.
Tack snälla ni.